Magnus Krepper läser Nattfåk av Johan Theorin.
Vintern 1846. Det är här min bok börjar, Katrin. Året då Åluddens gård byggdes. För mig var gården mer än ett hus där jag och min mor bodde. Det var platsen där jag blev vuxen. Ålfiskaren Ragnar Davidsson sa till mig en gång att stora delar av gården byggdes av vrakgods från ett tyskt timmerfartyg. Jag tror honom. På kortvägen längst in i höloftet i ladegården finns orden till minne av Christian Ludvig inristad i en planka. Jag har hört de döda viska i väggarna. De har så mycket att berätta. Walter Bromesson sitter i ett litet stenhus på Åludden och ber till Gud med knäppta händer. Han ber att vinden och vågorna som sveper in från havet den här natten inte ska slita sönder hans båda fyrar. Han har varit med om dåligt väder förr, men aldrig en sådan här storm. En vit vägg av snö och is som dragit in från nordost och stoppat allt byggarbete. Tornen, herre, låt oss få dem färdiga. Bromesson är fyrbyggare, men det här är första gången han bygger linsfyrar i Östersjön. Han har kommit till Öland i mars månad året innan och genast satt igång med arbetet. Att anställa manskap, beställa lera och kalksten och hyra starka draghästar. Den friska våren, den varma sommaren och den soliga hösten var ljuvlig över kusten. Arbetet gick bra och de båda fyrarna växte sakta mot himlen. Sedan försvann solen. Det blev vinter. Och när temperaturen sjönk började folk tala om fåkväder. Och till slut kom den, fåken. Sent en kväll kastade den sig över kusten som ett vilddjur. När gryningen närmar sig börjar vinden äntligen mojna. Då hörs plötsligt skrik från havet. De kommer ur mörkret utanför Åludden. Långa och hjärtskärande nödrop på ett främmande språk. Ropen får Bromesson att vakna till. I sin tur väcker han de uttröttade byggarbetarna. Det är en strandning, säger han. Vi måste ut. Männen är sömniga och motvilliga, men han får dem på fötter och ut i snön. De pulsar ner mot stranden med böjda ryggar i den iskalla motvinden. Bromesson vrider på huvudet och ser att de halvfärdiga stentornen faktiskt står kvar vid vattnet. Åt andra hållet, västerut, ser han ingenting. Öns platta landskap har blivit en böljande öken av snö. Arbetarna ställer sig på stranden och stirrar ut mot havet. Inget går att se i de mörkgrå skuggorna ute på sandrevet. Men blandat med vågornas brusande hörs fortfarande svaga rop och gnisslande ljud av spikar som dras loss och trä som brister. Ett stort skepp har fastnat på revet och det håller på att sjunka. Att stå och lyssna till ljuden och nödropen från fartyget är till sist det enda byggarbetarna kan göra. Tre gånger försöker de få ut en av sina båtar i sjön, men samtliga försök misslyckas. Sikten är för dålig och brottsjöarna för höga. Och dessutom är vattnet fullt av tunga timmerbjälkar. Det grundstötta fartyget måste ha haft en enorm virkeslast uppe på däck. När skrovet började sjunka slets virket loss av vågorna och gick över bord. Bjälkarna är långa som murbräckor och spolas i land i stora flockar. De har börjat fylla vikarna runt udden och slår och skaver mot varandra. När solen går upp bakom det grådisiga molntäcket påträffas det första liket. Det är en ung man som flyter i vågorna tiotal meter från land med armarna utsträckta. Som om han ända in i det sista försöker få grepp om någon av timmerbjälkarna omkring honom. Två av fyrbyggarna går ut i det grunda vattnet, tar varsitt stadigt tag i kroppens grova garnskjorta och drar in den döde över sandbottnen mot land. I vattenbrynet greppar männen varsin iskall handled och rycker till. Den döde kommer upp ur vattnet, men han är lång och bredaxlad och svår att bära. Han får släpas upp på den snötäckta strandängen med vattnet rinnande ur kläderna. Byggarbetarna samlas tysta runt kroppen utan att röra vid den. Till slut böjer sig Bromesson ner och välter över liket på rygg. Den drunknade i en sjö.